Låt oss be till Herren innan vi går in i dagens ord. Tack Jesus, för du säger ditt ord Herre, att du är vägen, sanningen och livet. Tack Jesus att när man följer dig Herre, då bleknar allt annat jämförelse med vad du kan ge oss och vad du ger oss. Jag ber Jesus att du idag Herre ska bara fylla oss, du ska inspirera oss, du ska lära oss någonting Jesus djupare i vad du tänker och vad du själv Herre har kanske sagt i ditt ord om att be på ett sätt som både är effektivt och som behagar dig. Jag ber Jesus för oss alla som är här inne att vi ska få ett böneliv som genererar långt flera bönesvar än vi hittills har sett i våra liv. Jag ber Jesus att vi alla ska kunna bli såna bedjare att vi varenda vecka kan tacka dig Jesus för att du har svarat på våra böner. För du sa Herre ditt ord att be så skall vi få. Och jag ber Herre att alla möjliga människors sega böneliv idag ska kunna förvandlas till ett liv som bara sprudlar av ditt eget liv. För den eviga lagen om sådd och skörd, den gäller sedan begynnelsen och den gäller också Jesus. Och när vi sår ner böner, då händer det någonting i andevärlden som genererar bönesvar. Så jag ber Herre, i den här korta stunden vi har, fyll våra hjärtan med din tro Herre och lär oss att be. Vi lägger Herre ordet i ditt underbara namn och be välsignar du det. I Jesu namn. Amen. Som det är lite förvarnats om så ska jag försöka på ett något komprimerat sätt ta oss igenom en av mina favorit bibelställen. Och det är Daniel kapitel 10. Och jag måste redan förvarna att hela den här predikan som jag nu ska försöka hålla på 30 minuter, den är komprimerad från en 8 veckors bibelstudieplan som jag har kring det här Daniel 8, eller 10, förlåt. Som egentligen höll i Tanzania för ett år sedan. Men jag försöker komprimera den och förhoppningsvis tycker du att det är bra och du drar mig skägg och bjuder hem mig till din lilla bönegrupp så får jag fortsätta hålla de här lite djupgående texterna, för det är ganska dynamit om jag nu får säga det själv, det här Daniel 10. Vi läser texten i Jesu namn. I den persiska kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Beltehassar, en uppenbarelse. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i 3 veckors tid. Vi hoppar lite fram, det är vers 8. Jag blev ensam kvar, och när jag såg den mäktiga synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så jag blev likblek, och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans ord, och när jag hörde det föll jag bedövad ner med ansiktet mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sedan sade han till mig: Daniel, du högt älskade man, ge akt på det ord som jag talar till dig och res dig upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig. När han sade detta till mig reste jag mig bevande upp. Han sade till mig: var inte rädd Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit på grund av dina ord. Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp och blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden. Så lyder Herrens ord. Jag rekommenderar att du sträcker under de där sakerna som har understreckade i texten också, för det hjälper dig att hänga med lite här. Om vi nu skulle ställa ni som är troende eller vi som är troende frågan: vem skulle vilja ha vara en effektiv bedjare? Så tror jag nu att förhoppningsvis någon räcker upp handen. Jag menar, bönen är det, jag tror det är första Mosebok 5. Så står det första gången, vid den tiden började människorna åkalla Herrens namn. Att det var ganska snabbt på något sätt någonting som grep tag i folk. Om man anser, du och jag, vi behöver be. Vem skulle inte vilja ha en bön som kan förflytta berg, som kan stilla stormar? Böner som kan bota sjuka och få sig mirakel äga rum. Det är klart att om man nu funderar lite på saken så tycker man ju att om nu vi är kallade att be, så är det bra att någonting ska hända när man ber. Vi tillber ju inte en staty, utan tanken som troende är att vi tillber en levande Gud. Men min erfarenhet nu, jag har snart varit pastor i 17 år, det är att det absolut svåraste som människor tycker med hela kristendomen, det är att just be. Att ska vi kalla nu, eller som vi gör nu, vi sätter bönemöte på tisdag 18, och det är det. Typ varje tisdag 18 är det bön. Det är inte så att alla inte ryms in i bönerummet. Utan man tycks fortfarande att det är ganska svårt att be. En av de få saker som lärjungarna, observera när ni läser evangelierna, så ställer inte lärjungarna frågan till Jesus, lär oss gör mirakler. Han säger åt dem, gör mirakler. Det kan ni läsa i Matteus 10 till exempel. Gå gör det, ja men då gör vi det. Och så får de iväg och gjorde det. De kom glada tillbaka. Det tycks fungera. Gud är god och han är med oss. Och andarna bevar och det är full fart. Men en sak kommer de till Jesus och säger, lär oss att be. Så de människor som umgicks väldigt nära med Jesus tycks ofta lite utmaningar med att be. Och därför ska jag nu ge som ett första pretips till dig som troende som tycker ibland att det är lite segt att be. Försök identifiera någon i den här kyrkan eller utanför kyrkan som du säger, men det där är en bra bedjare, alltså en person som kan be. Bli vän med en sån. Och så säger du till den och dra den i skägget eller i håret eller i byxan eller vad du nu vill dra i. Och säger du, lär mig att be. För jag kan lova dig att du tackar mig på min begravning om du lydde mig just här. För det är någonting, ibland så behöver du och jag bara förstå att vi behöver hjälp med att be. Och vi ska komma in snart och förstå varför det är så. Och jag har då 7 punkter som jag ska dra igenom i all hast. Jag lovar att det blir hastigt. Men 7 nycklar som jag ser i Daniels liv, som jag ser också i situationstecken font 24, framgångsrik bedjares liv. För det första så läser vi om Daniel att han hade ödmjukat sig och vänt sig till Gud av hela sitt hjärta. Lyssna på det här nu. Vill du någon gång ha ett bönesvar? Jag hoppas att du vill ha. Så här är startpunkten för dig. Redan första dagen. Du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför Gud. Har dina ord varit hörda? Det är någonting som hindrar dina böner tills du ödmjukar dig inför Gud. C.S. Lewis säger på ett av sina kändare citat, han säger i himlen kommer det finnas 2 sorters människor. Den ena som har sagt till Gud, ske din vilja. Till de andra som Gud säger, ske din vilja. Det är ett val som vi människor någon gång behöver göra. Att välja, vill du och jag knäböja oss inför levande Gud? Vill du och jag ödmjuka oss inför Herren? Vill du och jag få ett hjärta som säger Jesus, hjälp mig? Jesus säger ju att vi behöver bli ödmjuka som ett barn för att komma in i Guds rike. Och någonstans behöver vi förstå att fungerande böneliv har sin start i ett ödmjukt hjärta. Bibeln säger, Gud står emot det högmodiga. Men ge nåd åt det ödmjuka. För det tycks ju finnas någon form av startgrund, en startposition, ett startskott, som handlar om att det är väldigt svårt att få bönesvar om inte först är ödmjuka. Jula tycker alltid att det blir väldigt dyra utfärder när jag är utan henne med mina barn. Jag var i Helsingfors med min äldre dotter här om veckan och gick genom ett kontoutdrag efteråt. Det var märkligt vad det var, så här konstiga affärer som jag knappt visste att kände fanns till. Sen Normal och H&M, den känner jag nog till någon gång. Men alltså, det händer någonting när man är med sina småbarn och de tittar med sina kärleksfulla ögon och säger pappa. Ibland säger de inte ens pappa, de bara tittar på en. Och som att man automatiskt har fram kortet och det börjar dras och flyga fram sedlar. För de på något sätt har fått för sig att man kan komma till pappa och be om saker. Så får man ju omvända sig själv när man kommer hem då och förklarar saker och ting åt frun. Men det är någonstans när Jesus säger att vi behöver bli som ett barn. Och vi hoppar vidare. Nummer två. Daniel, och det är en exceptionellt viktig punkt. Daniel blev påmind om att han var älskad av Gud. Det stod att Daniel, du högt älskade man. Tänk att du får ett besök av en ängel och hör den meningen. Sätt ditt namn där istället för Daniel. Och så tänker du att en ängel kommer dundrandes ner i ditt sovrum och säger till dig, Peter, du högt älskade man. Eller Astrid. Det är så att man blir lite så knäsvag vid tanken. Att ängeln skulle kunna komma och börja konversationen på väldigt många olika sätt. Jag ska hjälpa dig och Gud är med dig. Nej, han börjar med att säga, du högt älskade man. Och den enkel psykologisk regel här. Lyssna. Den du är rädd för undviker du. Jag kan säga av erfarenhet när jag var mobbad i högstadiet att man gör sånt. Men den du vet att älska dig har du både vördnad och frimodighet inför. Tänk på mina barn. Därav leder känslan till att vara älskad av Gud till ett böneliv som både skapar Guds fruktan och frimodighet. Och det på något sätt verkar som att Daniel var lite, inte ska säga att han var trög inte, men han tycks ha behövt höra det två gånger, för kapitlet innan får han höra samma sak. Jag vill läsa dagens bibeltext. Ingen vågar svara nej på det. För kapitlet innan så får han höra dessa ord igen. När Mikael kommer. Daniel, du högt älskade man. Och som älskade av Gud så ger det oss en frimodighet som sträcker sig längre än vi kan förstå. Den tar oss in i det allra heligaste där en helig Gud finns. Men inte bara en helig Gud, utan också en älskande fader. En älskande fader som vi frimodigt kan bära fram våra böner till. Johannes säger att det finns ingen rädsla i kärleken. För känslan av att vara älskad av en allsmäktig Gud förintar denna rädsla. Och vill du ha på något sätt en grundstartpunkt för att vara en effektiv bedjare, så ska jag säga de här två, det är ett bra recept. Ödmjuka dig inför Gud. Ta emot hans kärlek. Och förstå att han älskar dig. Så det är grunden. Men nu ska vi hoppa in i de lite mer praktiska delarna. Och då drar vi det snabbt vidare till nummer tre. Där det står att Daniel, han glömde aldrig bort den övernaturliga dimensionen. Det står att han fick en uppenbarelse. Det var inte första gången. Har ni läst genom Daniel? Det är både lejongropar och det ugnar och det är full fart egentligen. Ganska mycket action i Daniels bok. Och det övernaturliga var ju en del av Daniels liv. Jag vet inte om ni har, klart ni har, men när ni har läst Hesekiel 37 så berättas det att Herren för ut Hesekiel till en dal och så är det fullt med döda ben. Jag vet inte hur du själv ska reagera om Herren för ut till en sån plats. Man ska fundera vad Herren har nu på gång. Och Herren frågar Hesekiel så rakt på sak: människobarn, kan det här benen få liv igen? Och jag tycker Hesekiels svar är ganska så genialiskt. Han svarar inte ja eller nej, utan han säger: Herre Gud, du vet det. Och jag tycker ibland när vi talar om bön så begränsas vi ibland, vi frestas av att begränsa hur vår hjärna resonerar och uppfattar all logik och fysisk lag och det hela paketet. För ibland kan vi inte med vår hjärna räkna ut eller begripa hur ett mirakel eller ett bönesvar ska äga rum. Och jag tänker ibland så skönt att säga till Herren: du vet det. Jag har en lista som är väldigt svår att komma ut när man en gång är på den. Och det är min bönelista. Vissa har varit där i 20 år snart. Som jag försöker inför Herren dagligen ropa inför Gud. Och det är vissa utmaningar, svårigheter på de där bönelistan som ibland känns som den är väldigt lång. Den kan alltid bli längre om ni vill. Om det är där så får ni komma till mig efter mötet. Men i stunder av frågetecken, utmaningar, så känner jag ibland en trygghet i att bara säga till Jesus: du vet det. För jag har inte alla svar på alla människors utmaningar, mörker, svårigheter, sorger och en del elände som äger runt i den här världen. Och då tänker jag: du vet det. Utan att begränsa min tro på vad en övernaturlig Gud kan göra. Jag tänker, och jag delade någon gång förr när jag satt på kafé med en skeptiker här för något år sedan. Och jag predikade Jesus och försökte förmå personen att börja tro. Jag märkte att det var lite skepticism där i vägen. Men då sa jag till personen: får jag bara utmana dig att bevisa dig att Jesus finns? Genom att jag lägger händerna på dig och så ber jag för dig där på kaféet. Men sen tappade jag lite frimodighet och vi omringade en massa människor. Och jag vill inte heller kanske sätta den här människan i för svår situation. Så jag gjorde ett rättare för oss båda. Så jag sa: vi tar en tandpåläggning och vi tar fotpåläggning. Så under det där kafébordet satte min fot där på personens fot. Och så bad jag i Jesu namn en bön. Och inte kände jag att änglarna damp ner eller att hon flög upp i luften i en andlig volt. Men vad jag fick höra några veckor senare, att den människan har fått sitt liv förvandlat av Jesus. Jag vet inte hur, men ibland kan man bara säga till Gud: du vet det. När Jesus säger att skörden är stor, så säger han att hans lösning är, och lyssna igen, be till Gud att han sänder arbetare till skörden. Be till Gud. Jesus sa inte att skörden är stor, i väg med er. Han sa att be till Gud. Om det är skördens herre som har en stor skörd, så tycks det vara en angelägenhet för skördens herre att göra någonting åt skörden. Så när du ber den bönen kan Herren skicka iväg dig på köpet, och det är bara bra. Men en gång så landar vi i att det är Gud som gör det. I Markus 11 säger Jesus rakt på sak, när lärjungarna var med om en obegriplig, övernaturlig händelse, en fikonträd som rutsnar, så säger han mitt i allt bara: ha tro på Gud. Det grekiska ordet pistes, som inte betyder luta dig på något, förtrösta dig på något, lita på någon. Och den bild som jag brukar använda ibland, det är att du har en... Jag ska inte förstöra lovsångsbandet här nu. Men det har en stol som du satt dig på. Hur många av er var nervösa att den stolen skulle gå sönder när du satt dig på den? En. Aron. Ska be för dig. De flesta av oss, förutom Aron, satt sig på stolen fullt förtröstar på den som har byggt stolen, att den här stolen håller mig. Och det är den, på något sätt, tron som Jesus är ute efter, han säger: tro på Gud, lita på mig, förtrösta på mig. Det är samma tro som att du bara sätter dig på stolen och känner att den håller. Det är den tron som Jesus vill ha att du ska gå med när du ber till honom för din granne Agda som är sur. Så kan du bara säga: men Jesus, fräls henne, rädda henne, gör något. Ha tro på Gud, jag sätter mig på stolen och du gör resten. Nummer 4. Daniel hade lärt sig att använda sig av andliga discipliner, det är ett jobbigt ord. när utmaningar kom. Vi läser att han hade gått och sörjt, egentligen han fastat i 3 veckor. Daniel, en exceptionellt fascinerande bok. De blev tillfångatagna från Jerusalem och så drog de iväg till Babylonen en par 1000 kilometer bort. Och väl där borta, långt ifrån templet, långt ifrån där Moses lag gav, långt ifrån där de har sjungit leviternas körer, så fortsatte Daniel att leva som om att han ännu var kvar i Jerusalem. Nu sa jag något viktigt, så nu måste ni vakna. Han var långt borta från trygga söndagsskolsföreningens lokal. Han var tillfångatagen. Han kunde ha tänkt att ingen ser vad jag gör. Ingen ser hur jag lever. Herren lämnar kvar i Jerusalem. Jag är i Babylonen. Nu lever jag loppan. Jag har fått en bra tjänst hos fursten. Nu får jag bara leva loppan. Nej. Hans andliga discipliner förde med honom ända till Babylonien. Och det betyder för dig och mig att ska Herren skicka dig till Åbo, Helsingfors, Stockholm, Australien, så vill han att ditt kristna liv ska fungera ännu bättre där än här. Det är andlig disciplin. Ser vi kapitlet innan som var dagens text, alltså bibelläsningsplanen, så upptäcker vi att Daniel läser den profetia som Jeremia hade uttalat 70 år tidigare. Jeremias reaktion på att läsa denna profetia blir att han bekänner sina synder, sitt folks synd, och går in i bön inför Herren. Han kunde ha tänkt, ja, men det har gått 70 år, nu får Gud göra vad han vill. Daniel föll på sina knän och ropade till Gud om nåd. Daniel förstod att det fanns strider som enbart kunde vinnas om vi följer Guds recept. Och det för oss in på punkt 5. Bara 3 kvar. Daniel förstod den andliga striden. Här läser vi att fursten över Persien stod emot, i riket stod emot mig under 21 dagar. Så en kryptisk formulering egentligen. Det finns många djupa bibelstudier kring det. Men vi kan landa i att det inte går att komma ifrån att stora element av andlig strid förekom i Jesu tjänst. Man säger ungefär 30%. Direkt efter dopet ser vi det tydligt. Onda andar uppenbarar sig och djävulen själv försöker fresta Jesus till fall. Även alla kristna deltar i den här striden, där fienden försöker på alla sätt få oss på fall. Dessa strider vinner vi inte genom mänskliga handlingar, utan det krävs ett gudomligt ingripande. Och det ibland benämner man som andlig krigsföring. Jag var på ett av våra kristendomsskolsläger, och det måste vara 15 år sedan. Jag tror Jessica var med på det. Och där en eftermiddag, Benjamin var nog där också. Där en eftermiddag fick vi bara för oss en känsla, en uppenbarelse, kalla det vad vi vill, att vi behövde bara ropa till Jesus. Och vi höll på några timmar. Och jag minns det hur människor fällde tårar i desperation för andra människors frälsning. Vi längtade och vi drömde om att se att Gud skulle göra och slå ner och förvandla människors liv. Då höll vi på ett antal timmar. Och jag minns det så tydligt när vi håller på och golvet var bokstavligen blött av tårar. Och vi bara höll på där och så mitt allt var det som att Guds frid infann sig över hela. Inte bara den där lokalen där vi bad och gömt oss i bastuutrymmena, utan det var på något sätt över hela lägergården kom det som en Guds frid. Och jag minns det så tydligt, jag tror det var Benjamin som predikade sen på kvällen, hur mängder med unga människor fick ett genombrott i den heliga ande. Människor blev frälsta, även den som vi tyckte var den tuffaste, de tuffa som var emot allt som rörde på sig, som hade med Gud att göra, även han fick möta Jesus. Det finns vissa kamper och strider som enbart vinnes genom bön, som Jesus själv säger i Matteus 17. Frågan vi bör ställa oss ibland, om bönen är så central och ibland kräver en sån överlåtelse, varför spenderar vi inte mer tid i bön? Och då får folk dåligt samvete och blir sura på mig. Men det behöver du inte vara. Du får sur på Benjamin. Nej, du får inte vara sur på mig om du vill. Men alltså, jag funderar ibland att Herre, hjälp oss att förstå det här, vad bönen gör. För det tycks verkligen ske någonting då vi ber. Och det säger ju Bibeln också, att mäktig och verksam i den rättfärdigas bön när den bes med kraft. Dynamis. Härligt grekiskt ord. Och vi landar i två sista punkter här nu. Daniel förstod, och det här är en personlig viktig grej för mig. Daniel förstod att hans livsverk skulle välsigna följande generation. Synen syftar på framtiden. Det finns någonting som är exceptionellt, jag är exceptionellt allergisk mot. Och de som känner mig vet det här. Den här som jag inte tror på något sätt är välsignat, utan tvärtom. Självcentrerade, narcissistiska, religiösa formen av kristendom. När jag bygger mitt ministeri, jag bygger mitt verk, jag ska ha mycket likes och folk ska tycka om mig och jag ska synas överallt och jag ska ha genererade bilder nu för tiden också. Allting ska vara jag. Vet du vilken hobby din farfars far hade? Knappast så jättemånga. Jag funderar på det. Enda jag vet om min farfars far, han hette också Anders. Saltaren säger på tre olika ställen att människan är en vindpust. Om 100 år är det väldigt få som kommer ihåg någonting av oss här inne. Och tack och lov för det. Men en sak kommer du ihåg, och det är Jesus. Och därför, kära vänner, ska du vara en effektiv bedare, begrav ditt rike och börja bygga Guds rike som fortsätter leva, fortsätter verka om du går bort. Ingen kommer ihåg dig 10 år efter du är död. Om du inte har skrivit någon bok. Kanske du finns där någonstans. Men här behöver vi omvända oss, så många av oss som troende. För vi hela tiden ska bygga mitt och vi förnärmar dem. Ingen ser oss och hälsar på oss och så vidare och så vidare. Bort det! Vi är inte här för att bygga Anders, Benjamin, Olivias, Kajsas rike. Vi är här för att bygga Jesu rike. För en dag är vi borta, men Jesus består. Något av det vackraste i den kristna tron är hur osjälvisk och ständigt hur den strävar efter att göra medmänniskors liv bättre framom sina egna. När vi läser Bibeln ser vi många gånger hur det handlar om saker som ska ske i framtiden. Hebreerbrevet 11:39 säger att många inte fick erfara de löften som de hade blivit lovade, utan att vara generationer framåt. Jag tror att en av de absolut största nycklarna till hur dina böner kan bli mer buller och bång i andevärlden, att du blir lite mindre du och lite mera dina medmänniskor. Att du går fram här vid kafé, så går du inte fram till ditt vanliga bord, eller du rusar inte iväg till bilen och gasar iväg hem. Du kommer fram till en ny människa och frågar hur var din vecka? Vad var det bästa som hände för dig under midsommarhelgen? Kanske du får höra, jag var inte med någon, jag var ganska ensam. Ja, men då bjuder du hem den människan. Det är en gudstjänst i Guds ögon. När du slutar fundera på ditt rike och lite mer börjar fundera på Jesu rike. Ska någon gång skriva en till bok så ska jag vilja beröra just det här ämnet. För det upprör mig ibland hur själviska kristendomen har blivit. Daniels löfte sa det att dessa syner syftar på framtiden. Låt oss ha böner som bygger framtiden. Det sista, ursäkta om jag tog i lite, men ibland måste man ju skakas om. Det sista, Daniel hade möten med en mäktig Gud. Då har du ganska radikalt möte. Jag vet inte om du haft ett sådant möte med Gud någon gång. Han var ensam kvar när du är en människa med dem, lite nervös, och de andra försvann. Och när jag såg den mäktiga synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte, jag blev likblek. Det låter inte som något saligt gudsmöte. Och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljuden av hans ord. Och när jag hörde det så föll jag bedövad ner med ansiktet på jorden. Då rörde han en hand vid mig och han hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Kära vänner, till sist, Linnea och Timen. För mig går inga teorier, teologier eller traditioner att mäta sig med ett möte med Gud. Vi ser det i Jakobs liv, hur han betedde sig, hur han levde innan han mötte Gud. Vi ser det i Paulus liv. Det står om Paulus här att han andades modlust mot de kristna. Så tänk att varenda gång han andades så var han arg och ville döda troende. Men så, som vi läser i Apostlagärningarna 9, så möter han Jesus. Och det är ju någonting sådant där obegripligt usväng som äger rum i Paulus liv. Att 3 dagar senare från att andas att han ska ha livet av de troende, så börjar han predika om att Jesus är uppståndelse. Att Jesus älskar människan. Att Jesus lever och han är med oss. En personlig reflektion är att man tycks be en aning med lite mera frenesi och frimodighet eftersom man har fått smaka på Guds godhet och hans närvaro. Daniel får möta Gud på ett sådant dramatiskt sätt som nästan saknar motstycke i Bibeln. Kära vän, många av oss böneliv ska få en renässans om vi ska få möta den här Guden. Och det fantastiska är till sist att Jesus också vill möta oss.